Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Sen har vi mer dokumenterad historia, åtminstone dokumenterad i Kina, Medelhavsområdet, Mellanöstern och så, på 500-talets mitt efter två stora vulkanutbrott, ett 536 och ett 540 efter Kristus, som leder det här vulkaniska stoffet i atmosfären, leder till en väldigt kraftig global nedkylning. Det är nog de kallaste somrar vi har haft på norra halvklotet då, på 530-talets slut, 540-talet. Åtminstone på 2000 år, kanske mer. Och det är helt klart att det ledde till väldigt kraftig missväxt och i vissa områden massdöd i svält. Det här var även så att man samtidens människor uppfattar de här himla fenomenen, att man uppfattade Medelhavet till exempel som att det var skymningsljus mitt på dagen för att det vulkaniska stoffet minskade solinstrålningen så.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Klimatet på jorden har varierat kraftigt under årtusenden, med stora konsekvenser för mänskligheten. Även enskilda historiska händelser har påverkats av klimatet. Ett par graders variation av genomsnittstemperaturen på jorden kan på vissa platser innebära att samhällen går under. Filosofie doktor Fredrik Charpentier Ljungqvist är verksam som medeltidshistoriker på Historiska institutionen och som klimatforskare på Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Han har skrivit boken Klimatet och människan under 12 000 år.
Men du, hur mycket har klimatet varierat om vi tar någon punkt från kulmen av istiden 19 000 år före Kristus? Bara liksom översiktligt.
Istiden har ju en helt annat klimat som inte egentligen liknar det vi har upplevt under modern mänsklighet på jorden. Vi har ju då både en väldigt kall värld, globala medeltemperaturen är kanske bara 5-7 grader lägre än idag, men eftersom stora delar av jordytan upptas av tropikerna som alltid har små klimatförändringar, små temperaturförändringar, var det ju väldigt kraftiga temperaturförändringar på våra breddgrader. Mm. Jag har ju så kallt så vi har inlandsis ner i höjd med Berlin och New York.
Mm. Mm.
Och dessutom är det en väldigt torr värld på istiden. De flesta kanske bara tänker på att det var kallt, men det var också en väldigt, väldigt kall värld.
Mm.
När det var kallt var det torrt.
Mm.
Och när det var torrt, då innebär det att större delen av jorden som inte då var istäckt var steppe eller öken. Det fanns skogsområden, men de var bara en bråkdel av vad vi haft efter istiden i modern tid. Det fanns tropisk regnskog kvar, små fickor i Amazonas, Kongo, nuvarande Indonesien och så. Och så mycket vatten, havsvatten, var bundet i ismantlarna. Så havsnivån var nästan 200 meter lägre och det gjorde att det var stora landbryggor som över Beringsund ner till då i dagens Indonesien och Australien och på många andra håll. Så kustlinjerna såg också helt annorlunda ut. Men efter det, när jordaxens lutning och jordens bana i förhållande till solen ledde till att jorden och framförallt norra halvklotet sommartid mottog mer solenergi. Ungefär för 12 000 år sedan smälte ju isen bort.
Axeln började, den ändrade lutning.
Ja, och jordens bana, och det går i cykler som är väl kända. Det är därför vi har haft så många istider. Majoriteten av de senaste årmiljonerna har varit istid. Mellanistiden har varit kortare perioder på ett par tiotusentals år. Och då för ungefär 12 000 år sedan kan man säga, det var ju en gradvis process, tog istiden definitivt slut och värmekulmen kom för ungefär 7-8 tusen år sedan, eller 8-6 tusen år sedan, och det berodde då också på att jordaxeln hade en annan lutning, så du fick mer solenergi då, framförallt på norra halvklotet sommartid och på södra halvklotet vintertid. Men vad som händer sommartid på norra halvklotet är det som är det mest avgörande för det globala klimatet. Och det ledde då till att du hade den globala medeltemperaturen är väldigt svår att räkna ut, men jag vågar säga ganska säkert att den på global skala var något varmare än idag då, för 8-6 tusen år sedan. Och framförallt ledde det till att monsunregnen...
När vi säger varmare, hur mycket varmare var det då? På
global skala kanske någon, upp till någon grad, men det är väldigt mycket i de här sammanhangen när vi talar om global medeltemperatur. Här i Sverige till exempel kanske det var en årsmedeltemperatur som var 2-3 grader högre än idag. Och det är en stor påverkan på... till exempel det arktiska ekosystemet, men den största skillnaden var ju att uppvärmningen var störst på norra halvklotet. Och det gjorde att, vi kan säga, den, där det är varmast på jorden, alltså i tropikerna, det var förskjutet norrut. Och det ledde till att monsunregnen försköts norrut. Vi hade då förstärkt, när det var mycket varmare på norra halvklotet, försköts monsunregnen norrut och blev starkare, och det ledde till att stora områden i Mellanöstern och framförallt i Afrika i dagens Sahara hade för 7000 år sedan, kanske mitt i Sahara, hade 1500 mm nederbörd, ungefär 3 gånger så mycket som i Stockholm. Och det ledde till att Sahara var savann och stepp och inte öken. Det var ju varmt där, så att det var ju hög avdunstning.
Men det fanns växter,
träd, sammanhängande vegetation och stora delar arabiska halvön också. Och många andra ökenområden på grund av att de här monsunregnen helt enkelt var starka och nådde längre norrut i det som idag inte får något monsunregn. Och det här är en... För ungefär 5000 år sedan tog det här ganska abrupt slut, och Sahara torkade ut och förvandlades till öken på ett par hundra år i samband med att det blev kallare framförallt.
Så att det kallare klimatet gjorde att det blev öken i Sahara?
Just det, för att då nådde inte monsunregnen lika långt norrut. Däremot blev det kallare klimat av andra anledningar, till exempel fuktigare i stora delar av Nordamerika, Centralamerika, delar av Sydamerika också. Vissa områden blev istället fuktigare, men andra blev torrare. Och den stora skillnaden kanske i förhållande till global uppvärmning idag är att den här temperaturförändringen var så mycket kraftigare på norra halvklotet. Idag är den mer global, så det är inte säkert att i en varmare värld monsunregnen förändras på samma sätt. För det här var kontrasten med norra och södra halvklotet. Och sen de senaste 5000 åren då har vi haft... Det är fel att säga cykler, men variationer i klimatet naturligtvis på en år till år, årtionde till årtionde, århundrade till århundrade, men också på ungefär en tusenårsbasis gått mellan lite varmare och lite kallare period. Om vi tittar på de senaste 2000 åren, då har vi haft på romartiden förhållandevis varmt, under folkvandringstiden då 400-talet till 700-talet eller så, förhållandevis kallt, sen på vår vikingatid och tidig medeltid förhållandevis varmt, och sen en lång kall period som är känd som lilla istiden från mitten av 1200-talet egentligen fram till början 1900-talet. Och sen den moderna uppvärmningen som jag brukar tala alltid två faser i. Vi har ändå uppvärmning som är ganska kraftig och snabb från ungefär 1910-talet till 1940-talet. Och sen händer inte så mycket med jordens temperatur från sen 70-tal fram då till idag, och det är viktigt att skilja på de här två perioderna uppvärmningen. För den första, då är människans inflytande på klimatet betydligt mer blygsamt, och det finns många andra naturliga drivkrafter som också kan förklara den här uppvärmningen. Och sen har du då den som är på sena 1900-talet och in på 2000-talet som är den som jag brukar så man ska koppla till huvudsaken till mänsklig aktivitet. Men den första ser jag, det är omdiskuterat, men mer som en naturlig klimatvariation.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur kan man veta? Ja, vi har ju skriftliga källor, men det går ju bara en viss tid tillbaka. Men hur kan man veta hur temperaturen var låt säga 12 000 år sedan? Hur kan man veta det, eller vad det var för nederbörd då?
När det gäller så här riktigt långa tidsskalor har vi mer osäkra, lågupplösta klimatarkiv, naturliga, som ofta till exempel pollen, vad som har växt. Och det speglar klimatet, både temperaturen och nederbörden, hur den fördelas över året. På grund av vad som växer, om det inte är mänsklig påverkan. Så pollen till exempel från sjöbottnar, liknande som bevarat, kan man till exempel rekonstruera klimatet i vissa fall hundratusentals år tillbaka.
Går det överallt på jorden eller på vissa platser?
Det finns ju inte data överallt, så vissa ställen som till exempel Afrika är ett problem, för där finns det väldigt lite data. Men det är bättre till exempel i Kina, i Europa, delar av Nordamerika, även delar av Sydamerika och Nya Zeeland till exempel. Stora delar av Asien idag, men Afrika är dåligt representerat, och även till exempel Ryssland är dåligt representerat. Det beror på vad det har bedrivits forskning. Det är också dåligt med data i Mellanöstern till exempel. Och när du kommer på lite kortare tidsskalor, då kan du till exempel titta på årsringsväxt från träd, trädringsbredd, men också celldensiteten.
Hur lång tid tillbaka i tiden kan vi
titta? Ett par tusen år på vissa ställen, för du kan bygga upp långa träringskronologier från vad du kan hitta på sjöbottnar till exempel, och även från gamla byggnader och så. Och när träden har vuxit väldigt förenklat ett område som är kallt med korta somrar, som till exempel i Lappland eller så, då kan du räkna med att trädringsserierna speglar sommartemperatur i första hand, det som styr trädväxt. Men om ett torrt område, säger Spanien eller så, då är tillgången till vatten, nederbörd eller torka som det speglar. Så beroende på att träd har vuxit kan du använda årsringsväxt från träd för att rekonstruera klimatförhållanden. En begränsning är att det bara speglar växtsäsongen. Ett annat klimatarkiv naturligt som används är den kemiska sammansättningen i luftbubblorna i inlandsisen, som till och med på Grönland kan vara årliga lager, men inte årliga, men kanske årtionde upp.
Hur långt tillbaka till kommer man där?
På Antarktis har det nästan kommit 1 miljon år tillbaka, och på Grönland ett par hundratusen år. Det är ju sämre tidsupplösning längre bak i tiden, men det är framförallt så vi känner till genom isborrkärnor från Grönland och från Antarktis, inlandsisen där, som vi känner till istidernas svängningar och så. Och vi kan också i inlandsisen se andra saker, som till exempel stora vulkanutbrott som finns kemiska signaturer i, så vi vet när de har ägt rum. Och det finns många andra klimatarkiv, till exempel den kemiska sammansättningen och även växthastigheten på droppstenar, framförallt i monsunregnsområden i Asien, speglar om hur stark monsunen har varit, hur mycket det har regnat. Så vi kan åtminstone de sista 8-10 000 åren rekonstruera monsunen ganska väl i bland annat Asien tack vare droppstenar.
En del av de här kända högkulturerna, till exempel Mesopotamien eller det forntida Egypten, att de kan ha uppkommit på grund av klimatförändringarna?
Det är en lite förenkling att de skulle uppkommit på grund av klimatförändringarna, men efter den här relativt varma perioden med starka monsunregn i områdena, det som man brukar kalla det postglaciala klimatoptimumet på svenska, då för ungefär 8-5 000 år sedan, när det var varmare på norra halvklotet och då starkare monsunregn, då var det ganska grönt förhållandevis även utanför de här floddalarna. Sen när det blir olika, det gick liksom en trappstegseffekt. Plötsligt blev det kraftiga torker. Den här uttorkningen skedde i etapper.
Pratar vi både om Egypten här och Mesopotamien?
Ja, den skedde i etapper, inte liksom en gradvis process. Och när de här torkkatastroferna, kan säga, kom, då blir det svårare och svårare, till slut omöjligt att bedriva jordbruk utanför de här floddalarna. Det har ju bott människor i de här floddalarna så länge det har funnits jordbruk åtminstone. Så vi talar 10 000 år i Mesopotamien. Men det har ju bott folk omkring också så länge det var bördiga. Och ju torrare det blir, desto svårare blir det att bo bortom floddalarna. Så alla människor plötsligt börjar få tränga ihop sig i floddalarna. Dessutom har vi ju en naturlig befolkningsökning också bland de som bor där. Så plötsligt flerdubblas befolkningen och då måste man utnyttja de här begränsade landområdena i floddalarna mer effektivt, få ut mer mat. Men det också plötsligt för första gången i mänsklighetens historia blir tätt med människor på en liten yta. De första riktigt stora städerna börjar uppkomma och det plötsligt är smockfullt med folk och det kräver för att det ska fungera naturligtvis en annan samhällsorganisation. Det är naturligtvis lättare med att ha professionella hantverkare, handelsmän, prästerskap etc. på en väldigt liten yta. För här bor många människor tätt, det blir ett annat samhällssystem än man bor om man bor utspritt. Och vi kan väl tänka oss att den här utvecklingen kanske har skett ändå, men den har skett långsammare. Nu får man påfyllning så att säga av folk i de här floddalarna på grund av att det blir för ogästvänligt att bo utanför floddalarna i regionen.
Så det är snarare en faktor av många?
Det är en faktor, men den är nog väldigt viktig för att du plötsligt får en kraftig befolkningsökning som du inte hade fått om det var trevligare fortfarande att bo bortom floddalarna.
Tror du det här gäller alla högkulturer som uppstod då för ett antal
tusen
år sedan?
Nej, det gäller de här floddalskulturerna, Indus, Mesopotamien, Egypten i första hand. Det är inte alls samma till exempel med de högkulturer som uppstår i nya världen, till exempel i Centralamerika, för de har inte några, det är inte floddalskulturer och de har inte drabbats inte på det här sättet, den här torkan, eller inte alls. Så att det här är de kulturer som är bördiga floddalar i det som idag är stepp eller ökenområden.
Mm. Vad skulle du säga, vilken är den största klimatkrisen som vi har belägg för idag vetenskapligt? Alltså under mänsklighetens historia?
Jag skulle säga att om vi ska vara lite dramatiska, då är den här uttorkningen av stora delar av Mellanöstern och då hela Sahara för mellan 6 och 5 000 år sedan. Den är kanske den mest dramatiska. Det är även runt 4 200 år sedan en ganska kraftig fortsatt uttorkning i stora områden i Asien.
Mm. På andra och där år. Kan man verkligen tala om en klimatkatastrof? Eller?
Ja, man kan väl säga att den går väl inte jättefort. Det handlar ändå om ett par hundra år, men vi kan tänka oss att det går tidvis ganska fort, att det är under den här perioden väldigt dramatiska händelser och väldigt kraftig torka jämfört med vad man är van vid. Det är väldigt tydligt att det är en relativt extrem händelse under mänsklighetens historia. Sen har vi lite andra exempel. Vi har till exempel en väldigt kall period för ungefär 8200 år sedan. Då är vi här uppe i Skandinavien kvar på stenåldern, jägarstenåldern. Men den vet vi väldigt lite om. Men då var det en väldigt kall period och på vissa håll väldigt torr också. Sen har vi mer dokumenterad historia, åtminstone dokumenterad i Kina, Medelhavsområdet, Mellanöstern och så, på 500-talets mitt efter två stora vulkanutbrott, ett 536 och ett 540 efter Kristus, som leder det här vulkaniska stoffet i atmosfären, leder till en väldigt kraftig global nedkylning. Det är nog de kallaste somrar vi har haft på norra halvklotet då, på 530-talets slut, 540-talet. Åtminstone på 2000 år, kanske mer. Och det är helt klart att det ledde till väldigt kraftig missväxt och i vissa områden massdöd i svält. Det här var även så att man, samtidens människor uppfattade de här himla fenomenen. Att man uppfattade i Medelhavet till exempel som att det var skymningsljus mitt på dagen för att det vulkaniska stoffet minskade solinstrålningen. Så.
Förstod man att det här kom ifrån vulkanutbrott?
Nej, och det vi inte vet att det är egentligen säkerhet från på 2000-talet. Det andra vulkanutbrottet är 540, först med säkerhet belagts nu på 2010-talet.
Så det är så ny, ja. Ny kunskap?
Absolut. Man har ju anat att det första 536 på grund av skriftliga uppteckningar till exempel i Egypten att det var ett vulkanutbrott, men det har också varit spekulationer om ett kometnedslag, en asteroidnedslag som har gett stoff eller någonting. Och man har inte riktigt tittat på. Det började väl för kanske 20 år sedan, 20-25 år sedan var de som tog upp frågan att det kunde vara ett vulkanutbrott, men man har inte riktigt förstått vidden av det från nu på 2000-talet, där man också har hittat träd från olika håll i världen, gamla träd som har frusit, den yttersta årsringen som håller på att växa innanför barken har frusit mitt i sommaren på många håll. Det var inte hela sommaren var inte så kall, men det var dagar eller veckor där det blev så kalla nätter så att det frös mitt i växtsäsongen. Som har också tittat på gamla kinesiska dokument som berättar om att det faktiskt 536, det enda året det finns dokumenterat, faller snö under växtsäsongen i jordbruksdistrikt i Kina och sen också då massdöd i svält. Och man har inte riktigt tittat på det från det senaste årtiondet egentligen på de olika typer av data som finns och pusslat ihop det. Jag har varit lite involverad i den forskningen själv ihop med ryska, schweiziska, tyska forskare bland annat och bland annat varit med och publicerat en artikel som myntar begreppet den senantika lilla istiden för 2 år sedan.
Jag tänker det finns ju också avtryck av det här i den nordiska sagoskatten, om man säger. Eller många har väl hört talas om Fimbula vintern i den poetiska Eddan. Kan man vara säker på, för det där beskrivs ju hur solen inte riktigt skiner längre och en stor katastrof, och det här är ju upptakten till Ragnarök då, jordens undergång. Kan man koppla det här till den här perioden av kyla?
En mycket framstående arkeolog i Sverige, professor emeritus Bo Gräslund i Uppsala, är den som har kopplat först på här på 2000-talet också.
Så det är också ny kunskap?
Ja, han kopplar myten om Fimbulvintern till då 530-540-talen. Jag är lite försiktig med det, för att det är klart att det är säkert inspirerat av någon väldigt kall period som leder till svält och annat, men det har funnits både längre tillbaka i tiden och andra kalla perioder som kan ge inspiration.
Det kan vara en tidigare period igen.
Skulle kunna vara. Det är det man har trott tidigare innan Bo Gräslund kom upp med det. Å andra sidan har han en poäng i här på 500-talet kanske man skriver ner efter vikingatiden att det finns ett minne fortfarande för långt tillbaka. Skulle inte finnas ett minne, men jag tycker alltid lite vådligt att sätta en mytologisk händelse till en världslig. Men mytologiska händelser är oftast inspirerade av riktiga händelser, men det kan vara inspirerat av flera händelser, inte bara en, utan allmänt att man vet här i Skandinavien att extrem kyla är inte bra för försörjningen. Du mår, alltså om det är väldigt kallt i flera år kommer det vara väldigt tufft här uppe, och det är liksom en lite av en katastrof. Vi har ju senare exempel på det där, till exempel i Finland. Några smällkalla vårar, men väldigt sena och tidiga sommaren är väldigt kall. Senaste exemplet 1867, där sista svältkatastrofen, inte här i nuvarande Sverige, men då var det i Norrland väldigt kämpigt. Men och överdödlighet i felnäring snarare än svält, och sista gången man äter barkbröd och såna här saker. Men i Finland dör faktiskt 10% av befolkningen av undernäringsrelaterade sjukdomar, och lika stor procent i närliggande delar av Ryssland, och det är 1867. Och nu kommer tillbaka till 1690-talets missväxt, och förmodligen är runt 1600, 1601, 1602 också, när du har ett antal extremt kalla vårar och tidiga somrar. Så helt enkelt växtsäsongen är för, du får frost i början av den och det börjar växa för sent för att hinna och mogna innan höstfrosten kommer. Jag har även senare exempel på när ett par extremt kalla år, eller bara ett extremt kallt år som 1867, ledde till så kraftig missväxt i Finland och närliggande delar av Ryssland, så 10% av befolkningen dog av svältrelaterade, undernäringsrelaterade sjukdomar. Och om vi går tillbaka till 1690-talet i Finland, dog runt 20% av felnäring eller undernäring i samband med ett par extremt kalla vårar och tidiga somrar. Och då har du ett mer utvecklat samhällssystem. Om vi tänker oss att det var ännu svårare förhållanden på 500-talet under ett antal år, då kan vi räkna med en kraftig överdödlighet.
Då så fanns det inget starkt samhälle, om man säger, som kunde hjälpa
och,
till.
Å andra sidan var en mindre befolkning, kanske på det sättet hade andra näringar, med ett antal väldigt kalla år var helt enkelt katastrofala i Skandinavien. Så att det här, om vi ska ha någon myt kring vad som kan leda till undergång, då är det väldigt sannolikt att stark kyla är något man väldigt ser som väldigt allvarligt hot mot ens existens, mot ens försörjning här i Skandinavien.
För det här drabbade särskilt hårt i Skandinavien.
Ja, ju längre norrut du är, om man generaliserar högt upp i bergen, där klimatet inte är så varmt och somrarna inte så långa. Om somrarna blir allt för korta, allt för kalla, kan det vara ett hot mot jordbruket. Naturligtvis kan torka vara ett hot också, men här i Skandinavien är, även om det finns torra somrar som kan minska skördarna, påverka möjligheten till bete och så, är det ett mycket mindre problem traditionellt sett än det är med kyla. Medelhavet är ju en annan sak. Där är ju till exempel Medelhavsområdet torka det stora hotet, och delar av Centraleuropa också, men uppe i Alperna, i Skottland, i Skandinavien, andra nordliga områden eller bergsområden, där är det helt enkelt kyla som har varit det största problemet.
Finns det några uppskattningar om hur stor andel av befolkningen som försvann under den här kalla perioden på 500-talet?
I Skandinavien, eller snarare Sverige, uppskattar några ledande arkeologer att ungefär halva befolkningen försvann. Men det behöver inte bara vara i svält, utan det kan också vara i den justinianska pesten. Du fick en pestepidemi som vi vet nådde Tyskland åtminstone. Om den nådde Skandinavien är osäkert. Det finns inga belägg på, men jag utgår från att om den nådde Tyskland med de handelskontakter och sånt som fanns på den tiden, att den precis som digerdöden på 1300-talet också nådde Skandinavien. Och det kan förklara en stor del av...
Ja, vi vet ju att människor från nuvarande Sverige var nere i Rom.
Absolut. Ja. Så att jag skulle vara väldigt förvånad om inte pesten nådde hit också på 500-talet. Om den nådde...
Så det kan vara både det kalla klimatet och pest, eller en kombination kanske?
En kombination, alltså det är både och. Säkerligen dog människor i svält under det kalla, och sen när pesten kom i princip under samma generation. I princip kom... Eller pesten nådde sin kulmen just när det var på slutet av den här extremt kalla perioden.
Varför blev det så kallt just vid det här tillfället?
Det var de här två stora vulkanutbrotten. Det är 536 och det är 540. Den kulminerade effekten, alltså den gemensamma effekten av de här två stora utbrotten. Det ledde inte till, effekten blev inte 1 plus 1 lika med 2. Effekten blev 1 plus 1 lika med 5 eller någonting. Vi har haft ett antal lika stora vulkanutbrott.
Och det här det är ingenting med de vulkanutbrotten vi kanske har upplevt. Alltså det är så enormt stora så det är svårt att föreställa sig. Om vi ska jämföra med något, typ det som var på Island för några år sedan.
Det har ingen global klimateffekt, det är en pytteutbrott. Ah. Det senaste utbrottet som är lika stort som här på 500-talet, det är 1815, Tambora, Indonesien, vilket också ledde till väldigt kalla förhållanden med delar av jorden. 1816, sista hungersnöden i fredstid i Centraleuropa till exempel, och missväxt i östra USA. Men skillnaden är att på 500-talet har vi två så stora vulkanutbrott med 4 års mellanrum. Vi har haft lika stora vulkanutbrott eller till och med större under de sista par årtusen, men då har de inte varit två så nära varandra. Okay. Det är det att det blir 1 plus 1 blir inte här 2, utan 1 plus 1 blir 5. Det är en kumulativ effekt.
Ser du något orsakssamband mellan det kallare klimatet och romarrikets underfall?
Det blev tuffare på vissa håll att bedriva jordbruk i romarriket som man var van vid. Det blev också ett antal perioder av torka, omväxlande med allt för blöta förhållanden på vissa håll. Runt tiden för Kristi födelse och kanske 150 år framåt var det ganska stabilt, och i Europa relativt varmt klimat. Sen blev det mer varierande, ofta kallare. Jag tror inte klimatförändringar hade en avgörande betydelse för romarrikets fall. Det finns på senare år forskare som har lyft fram det som en väldigt viktig orsak till romarrikets fall. Men jag ser de traditionella och militära och inre politiska orsakerna som egentligen minst lika viktiga eller viktigare. Vi har också sjukdomsepidemier av olika slag som slår i romarriket och minskar befolkningen och skatteunderlaget, vilket gör det svårare att ha råd med de här gränsförsvaren. Riket har blivit så stort så att det är väldigt kostsamt att försvara hela riket, och med mindre skatteunderlag och inre ekonomiska problem, sjukdomar som minskar befolkningen, då blir det allt svårare. Vi ska komma ihåg också att östra delen av romarriket, det som blir det bysantinska riket, överlever ju och mår i högönsklig välmåga, medan den västra delen faller sönder och blir då olika, som man förr i tiden kallade barbarkungadömen, då olika germanska stammar till exempel som tar över.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men vi har ju redan berört lite här pesten flera gånger, mm. eller olika typer av epidemier. Kanske inte alltid säker på om det var pest eller så, men pesten, finns det någon koppling till klimatet där?
Det är en väldigt omdiskuterad fråga som ett antal forskare på senare år har berört. Varför då till exempel den justinianska pesten kommer på kulmen eller slutet av den här köldperioden på 500-talet? Pesten når Konstantinopel 541 och tar livet då av ungefär den här halv miljon staden, 40% av invånare på ett eller två år. Och sen sprider den sig då i hela Medelhavsområdet, Nordafrika, Mellanöstern, stora delar av Europa. Och den kommer ju då efter kulmen på nedkylningen, och digerdöden kommer ju inte under något extremt kall period på 1300-talet, men den kommer ett tag, några generationer efter att lilla istiden har börjat. Och under hela medeltida värmperioden har vi ingen pest i Europa. Eller? Mm. Och om det finns då en koppling till klimatet där man försökt titta på, det är svårt att hitta någon verkligt orsakssamma samband. Det man har kunnat se är att pesten trivs bättre och sprida sig, för den kommer ju ofta från Centralasien, och där finns det gnagare som fortfarande bär på pestbakterien. Mm. Och de här gnagarna blir det fler av och kommer då sprider sig, om detta kommer i kontakt med karavanrutter och så, när det är framförallt fuktiga vårar och mycket vegetation. När det är fuktigt i Centralasiens bergsområden, steppområden, då verkar det som att det är större risk för pestepidemier i Europa, där man kunnat se, för det kommer ju ny pest ända till 1700-talet. Varje gång pesten sprider in sig från Centralasien till Medelhavet till exempel, verkar det som att det är vanligare att det sker när det är fuktigare förhållanden där, då trivs de här gnagarna som sprider.
Är det för att det blir mycket gnagare då? Eller?
Ja, de har mer att äta helt enkelt, som jag förstått det.
Mm. Och så det finns ändå en hyfsat tydlig koppling?
Ja, men då är det att det är fuktigare i Centralasien, inte så mycket vad det är för klimat just i Europa. Det verkar också som att det inte får vara för kallt när pesten ska spridas, men den verkar som sagt trivas under något fuktigare förhållanden. Men sambandet med temperatur är mer osäkert. Det man kan tänka sig då efter det här stora vulkanutbrottet på 500-talet, att det kylde ner och ändrade nederbördsmönstren och så, avdunstningen minskade kanske så att det blev i de här områdena fuktigare. Det kan vara en ren slump sambandet, men lite för fint att det just kommer i slutet av den värsta, vad kanske är köldkatastrofen vi har haft på över 2000 år på norra halvklotet, att just då kommer pesten. Mm. Men som sagt, på 1300-talet när digerdöden kommer, då verkar det som att den kommer just när det är något fuktigare i Centralasien, har blivit något fuktigare, och förmodligen flera av de här gnagarna. Men något sådant här jättetydligt samband är svårt att se. Det har också spekulerats i att undernäring skulle göra människor mer mottagliga för pest. Det argumentet är lite svårt att hålla, för att till exempel i stora städer som Florens i Italien, där folk var väldigt välnärda och välmående, där dog folk som flugor i pesten. Mm. Så att det är svårt att se att det direkt skulle höra ihop med att folk skulle vara undernärda, den här kopplingen mellan undernäring och pest. Det är jag lite mer tveksam till.
Mm. Om vi ska hoppa lite vidare här för att hinna med några mer klimatperioder här, så om vi kommer till den medeltida värmeperioden som är mellan 800 och 1250, hur påverkar, då blev det ju varmare. Hur påverkade det de europeiska, om vi ska hålla oss till Europa nu här för att hålla ner skopet lite. Hur påverkade det samhällena?
Väldigt förenklat kan man säga att i norra Europa och i bergstrakter förbättrades jordbrukspotentialen genom att vara varmare och kunna odla fler olika grödor en längre växtsäsong. Och framförallt under den här perioden var det väldigt, väldigt få extremt kalla år, eller kluster av kalla år, som annars kunde orsaka missväxt, till exempel i Skandinavien eller Alperna eller så. Så överlag ganska goda jordbruksförhållanden i nordliga trakter och i bergstrakter. Det här gäller inte bara då Europa. Jag vill faktiskt göra utvikna till Kina har samma utveckling, och i Kina är det också viktigt att monsunregnen blir något starkare och lite mer nordgående under den här värmperioden. Så där får du också en uppgång i jordbruket, men i Europa, liksom i Kina, är det svårt att separera den klimatrelaterade, vad kan jag säga, förbättringen i jordbruket med den tekniska utvecklingen som sker såväl i Europa som Kina vid samma tid. Du har helt enkelt bättre redskap, det utvecklas sådana saker som i Europa vind- och vattenkvarnar, bättre jordbruksredskap, till exempel en bättre plog, bättre seldon till djuren, nytt sätt att rotera vad du odlar mellan olika åkrar så att de inte urlakas, utveckla teknik till att gräva dräneringsdiken etc. Så det har väldigt många den här tekniska utvecklingen.
Men tror du att det påverkade jordbruket mer egentligen än klimatet?
Klimatet gjorde att det var mindre risk för missväxt på många håll. Mm. Missväxtrisken var mindre med att du kunde öka de generella skördarna och ta nya områden som har varit svårodlade förut under besittning. Det har huvudsakligen den rent tekniska utvecklingen. Du helt enkelt kan odla tunga lerjordar, vilket var svårt tidigare. Du är bättre på att dränera. Du är bättre på att undvika urlakning av jorden. Du blir också bättre på att gödsla. Du helt enkelt kan få ut en bättre seldom, mer kraft från djuren. Så det är en kombination. Jag skulle säga att teknikutvecklingen är nog minst lika viktig, eller viktigare för en genomsnittlig avkastning.
Hur mycket ökade avkastningen under den här perioden?
Det är väldigt svårt att säga, för det finns ingen som har räknat på det egentligen, vad jag vet, och det är väldigt svårt att veta.
Men vi snackar om fördubblingar eller tredubblingar?
Kanske inte på en åkareal, men kanske ökade med 50%. Men den stora skillnaden var att du kunde odla fler områden, jordar som har ett svårodlare innan använt som betesmark och så, kunde du odla upp. Mm. Och du kunde undvika att jordar blev vattensjuka, till exempel en bättre diken. Och du kunde framförallt ha mindre mänsklig muskelkraft i jordbruket. Mm. Så att du kunde per person som jobbade i jordbruket kunde odla en större yta än man kunde tidigare, så var arbetsbesparande. Och sen har vi såna här uppfinningar som till exempel en vattenkvarn istället för en handkvarn. Du kan tänka dig skillnad att sitta och mala med en handkvarn respektive en vattenkvarn. Alltså du kan utnyttja människans arbetskraft mer effektivt, och det ser man ju i Europa att arealen som uppodlas från 800-talet till 1200-talet någonstans med en fördubbling till en tredubbling av ytan, och befolkningsuppgången något motsvarande.
Mm. Så att när jordbruket får högre avkastning, då ökar befolkningen automatiskt?
Det gör det på den här tiden, för att det är fler som kan överleva och man också kan gifta sig tidigare, och det är fler barn som överlever och dödligheten sjunker. I England, som vi har bland de bästa siffrorna på, går man från på 1000-talet, de första siffrorna kommer på befolkning, någonstans på 2 miljoner. På slutet av 1200-talet har det kommit upp till över 5 miljoner.
Vikingarna, de koloniserade ju Grönland i slutet på 900-talet. Och vad man förstår så ja, de här kolonierna kanske inte säger, de här bosättningarna överlevde i alla fall en drygt 400 år, kanske 500 år, så länge. Och sen försvann de. Och om man får tro, och vad jag har förstått då, så beror det ju på klimatförändringarna. Samt det här även på Island. Jag menar, Island koloniserades ju, ja, det var väl drygt 100 år före Grönland. Och de drabbades ju också av klimatförändringar. Varför försvann vikingarna på Grönland men inte på Island?
En enkel förklaring är att Island hade ungefär 10 gånger mer invånare. 10, kanske till och med 15 gånger fler invånare. Med en större befolkning. Island var inte riktigt lika klimatmässigt marginellt, och det var också närmare kontinenten med handel. De kom in i den storskaliga handeln med torkad fisk på 1300-talet. Grönlänningarna exporterade i första hand valrossbetar, även sälskinn och liknande, men valrossbetar var en väldigt viktig produkt. Den efterfrågan minskade något, det kom nya källor då. Valrossbetar används som elfenben, till exempel afrikanskt elfenben, mycket mer. Och det var mycket jobbigare och längre att handla med Grönland, som början var befolkningen mycket mindre och mer sårbar där. En annan skillnad är att Island har mycket mer platt mark, även om det är då man lyckades avskoga Island. Det blev väldigt kraftig erosion, de här känsliga vulkanjordarna och landskapet på Island i princip förstördes av människan. Fick man ändå kvarvarande väldigt stora betesmarker. Jag har varit både på Island och Grönland, och man jämför de bästa områdena på Grönland, plattmark. De kan vara väldigt gröna och fina där det är dalgångar i sydväst. Man ser inlandsisen ofta, men det är, i dalgångarna är det, kan det vara ganska bördigt och fint. Men de är väldigt små gröna plättar jämfört med Island, som faktiskt har stora gröna slättområden. Mycket större betesmarker till exempel. Och det är en längre betesäsong på Island än på Grönland också.
För de ligger inte så långt ifrån varandra rent på... Vad säger man?
Nej, men du har havsströmmar som når upp till Island. Man kan säga avvikare av Golfströmmen, som gör framförallt det. Somrarna är minst lika kalla. Eller de är motsvarande på Grönland och alltså sydvästgrönland och på Island som sommartemperaturen. Skillnaden är att Island är mycket molnigare och blåsigare och mindre sol på. Så att egentligen på vissa ställen är växtförhållanden den korta sommaren minst lika goda på sydvästra Grönland. Men en mycket kortare växtsäsong och mycket hårdare vintrar.
Vad hände på Grönland då egentligen med de här nordiska befolkningarna?
Det verkar som att det är en långsam nedgång. I västerbygden, som var den nordligaste bygden på Grönland, verkar det som att det sker mer dramatiska saker på mitten av 1300-talet med svältkatastrofer och annat. Men där är det en väldigt liten befolkning. Den här bygden kanske hade 1000 invånare och väldigt beroende av sälfångst också. Medan då den sydligare bygden, som man kallar Österbygden, som kanske är 3-4 tusen invånare. Där verkade en långsam nedgång på flera hundra år, från 1200-talet kanske in till och med de sista människorna in på, kan vara 1500-talet till och med. Och de blir mer och mer isolerade, deras kontakter med Europa, framförallt
Norge. Men de behåller
Norge.
Sin nordiska kultur, eller?
Ända till slutet, men de har ingen bosatt biskop där sedan, jag tror 1378, den sista biskopen som dör som bor där. Och de har ju fortfarande en fungerande kyrka i början av 1400-talet. Men de blir mer och mer isolerade, det blir en mindre och mindre befolkning och handeln med Europa minskar och det blir tuffare att bo där. Och de går mer och mer över till säljakt och så, men det är en isolerad, lite övergiven kan man säga, befolkning mer och mer. Och uppenbart är livsvillkoren så hårda så att befolkningen långsamt krymper. Sen kan vi också tänka oss, det är inte väl belagt, men de flesta forskare idag tror det, att det också sker en emigration under den här perioden.
Man flyttar tillbaka till Island kanske?
Ja, till Island till exempel, och kanske till och med till Norge. Det handlar inte om många individer, men som det här är en liten befolkning, och man kan tänka sig att de som emigrerar, som det ofta är i andra emigrationer, är den unga befolkningen, kanske till och med en övervikt av manlig befolkning. Och när det är en så här liten och krympande befolkning blev nog tuffare och tuffare, särskilt som deras sälfångstekniker de använde krävde att man använde träbåtar och var ganska många, var kollektiva jakter. Och den här sälfångstekniken var väldigt viktig för dem för att få väldigt mycket säl, vilket var en viktig näringskälla. Det blir nog tuffare och tuffare ju färre människor som kan delta i den här jakten till exempel. Och det kommer bli eländigare liksom även socialt, blir mer och mer isolerad. Man kan se att det går arkeologiskt idag. Man har undersökt och daterat med kol-14-metoden avfallshögarna och senare olika gårdar överges, att det är en gradvis avfolkning under 200-300 år. Det verkar inte att det är något direkt dramatiskt.
Det är ingen stor svältkatastrof som slår ut 4-5 tusen människor?
Eller? Inte vad man kan, möjligen i västerbygden, nordliga bygden på mitten av 1300-talet, men den sydliga bygden överlever minst 100 år till. Mycket större bygd, där kan man inte se någon sån här tydlig, att det är möjligt att det var olika svältkatastrofer, det kan vi nästan gissa, men det är inte... inte några tydliga liksom, en svältkatastrof som tar koll på alla, utan det verkar vara en gradvis befolkningsminskning, avfolkning.
Men allt det här sker på grund av klimatförändringar?
Jag tror också man kan säga att isoleringen och att deras exportprodukter, alltså valrossbetar, är mindre förmodligen eftertraktade, och allmänt störs handeln i Europa till exempel av digerdöden och andra kriser på senmedeltiden. I Norge drabbas av så kraftiga kriser på senmedeltiden så man är inte intresserad av att försöka ens upprätthålla de här kontakterna. Det finns inte samma handel, det finns inte samma administration, det finns inte samma intresse, så att de blir också övergivna och mer isolerade. Och de kommer aldrig in i den här nya handelssystemet till exempel med hamsan, med bulkvaror, med torkad fisk, utan det är då mer lyxprodukter och den här mer, vi kan kalla det vikingatida distanshandeln med värdesaker.
Handeln den utvecklas helt enkelt inte.
Inte på samma sätt, och det beror ju delvis på avstånd och alla risker att åka till Grönland. Det ansågs vara extremt riskfyllt att segla till Grönland på grund av packis och stormar och avstånden. Så att det här var alltid en riskfylld handel. Mm. Och man kommer till den punkten att färre och färre tycker att den är värdig. Sen ska vi komma ihåg också att det var förbjudet för alla utom handelsmän med kungligt privilegium i Bergen att åka till Grönland. Islänningar fick till exempel inte åka och hamna där. Det var ett privilegium till handelsmännen i Bergen. Det gjordes ju smugglingshandel ändå. Och de flesta från 1300-talet och framåt som vi känner till som har åkt till Grönland, det är egentligen smuggelhandel. Ja. De heter att de alltid blir vinddrivna, råkar ha handelsvaror och tvungna att stanna där. Men de blir ibland till och med tagna till förhör och sådär, något fall tror jag till och med får böta. För att du har ju då, det är ju inte en frihandel utan det är ju en privilegiehandel, och i Norge är man inte intresserad i Bergen av att göra den här handeln längre, så det kommer förmodligen engelsmän och andra som är orapporterade. Just det som var olagligt kan du inte rapportera den, och det är det som händer på Island också. Det kommer massor med engelsmän till exempel, de får ju egentligen inte handla där. Nej. Men de gör ju det, och annars skulle ju Island till slut inte få några handelsvaror heller, för att det är helt enkelt i norrmän är inte intresserade längre med köpmän i Bergen.
Men som sagt, vad jag förstått så hade ju Island med det här, det som vi, om vi hoppar vidare då till den lilla istiden, så verkar ju Island haft väldiga problem egentligen under flera århundraden. Den här lilla istiden, kulmen är 1570 till 1710, men den pågår ju längre.
Ja.
Men för visst hade Island väldiga problem under den här perioden?
Island hade många problem. Dels fick de pest. Det här kallare klimatet gjorde det svårare att bedriva. Det gjorde det omöjligt att bedriva spannmålsodling på Island. Och det blev tuffare med boskapsuppfödning och fåruppfödning. I viss mån blev även torskfiske tuffare när det blev kallare. Och dessutom har du då andra problem som jag nämnde, det här med handelsmonopol i Norge. Du lyckas inte upp, eftersom du inte har något byggnadstimme för skepp på Island. Det finns ju ingen lämplig skog för det. Till slut hade du inte längre efter 1200-talet några egna havsgående båtar, så du blev beroende av att det kom utländska köpmän.
Men islänningarna själva kunde inte bedriva handel då, helt enkelt?
Eller? I praktiken slogs de ut från det, och det var ju huvudsakligen då att man inte lyckades upprätthålla en havsgående flotta. Det är lite ironiskt, för det var ju sjöfarande vikingar som kom dit. Den första transatlantiska kontakten, de åkte skyttetrafik och började med svåra och svåra att upprätthålla de här båtarna. De har ju skapat erosion själva genom att hugga ner björkskogen och överbetat landskapet. Det var inget man riktigt gjorde medvetet, för man förstod inte att Islands vulkaniska jordar och väldigt kalla somrar gör att det eroderar lätt och svårt att återväxa. Men det gör ju att Island ser ut till stora delar som en lavaöken. Den ytan som är täckt av vegetation är ungefär hälften så stor idag som på vikingatiden. Och det gjorde ju att landskapet eroderade bort, förlorade ju stora, vad kan man säga, marker och haft som betesmarker tidigare genom erosion. Och sen så kallare klimat, pest, också ökad isolering eller ointresse från Norge. Sen kommer det i praktiken fiskare och valfångare och så från de brittiska öarna, från andra håll, som ibland på 1400-talet framförallt beter sig i princip som pirater på Island. Du får till och med piratangrepp på Island och andra olyckor, olycka efter olycka, pest, svält, isolering då. Väldigt oförmånliga handelsvillkor. Du är beroende i stor del av utrikeshandel. Men på grund av monopolhandel eller då riskfylld dyrbar smuggling får islänningarna sälja till dåliga priser och köpa till överpriser.
Det är ett rent kolonialt förhållande egentligen mellan Norge och Island på den här tiden.
Så småningom blir när danskarna tar över på 1500-talet blir det verkligen nästan kolonialt förhållande så småningom. Mm. Mer och mer. Under norska tiden blir det aldrig kolonialt förhållande. Det är bara att islänningarnas situation försämras och försämras gradvis. Ekonomiskt, politiskt, socialt. Och man ser att de framåt 1600-talet lever större delen av den isländska befolkningen i väldig fattigdom, även om man jämför med ganska fattiga förhållanden det var i Europa i allmänhet.
Mm. Är det var sämre på Island än vad det var i Sverige till exempel?
Absolut. Ja. Det är till och med situationer där det är på gränsen till att präster under vissa perioder svälter som då är överhetspersoner.
Ja. Om vi nu då ska vidga... Men jag menar, Island över... Alltså det finns ju i alla fall... De dör inte ut som
Nej,
på Grönland.
Det finns deras egentligen low point, alltså allra sämsta eller minsta befolkning på 1700-talet.
Mm.
Och det finns ju till och med planer. Man diskuterade efter ett stort vulkanutbrott som har täckt stora delar av vegetationen och förgiftat den med vulkanisk aska på 1780-talet från danskarna och funderar på till och med diskutera om man ska evakuera alla islänningar.
Men om vi, den här lilla istidens kulmen då från 1570-1710, om vi ska kolla på vad hände i Sverige under den här perioden. Hur påverkade det här allt kallare klimatet svenska förhållanden?
Missväxt, kraftig missväxt är vanligare. Om vi tittar på Finland som tillhörde Sverige då, var en del av Sverige. Och hela Finland är ju relativt nordligt. Under 1600-talet är det 10 missväxter på grund av extrem kyla under sommaren, framförallt nattfrost under sommaren, som i princip står ut skördarna i hela Finland under 10 år under 1600-talet. På 1700-talet var ett sånt totalt missväxtår, på 1800-talet 2. Så att det är alltså 10 gånger vanligare på 1600-talet
än 1700-talet.
Men
Finland är mycket mer hårt drabbat än vad Sverige.
Norrland är ju det också. Ja. Norrland är det också, men det är förhållandevis liten befolkning i Norrland. Mm. Finland är det enda område så nordligt faktiskt i Europa eller världen där huvudsakligen lever på spannmålsodling som ligger huvudsakligen norr om 60 grader norr och lever huvudsakligen på spannmålsodling. I Norge har man mycket mer alternativa näringar med fiske till exempel som också är nordligt, men Finland lever nästan uteslutande på spannmålsodling och det gör det extremt känsligt. Så man kan säga 10 gånger vanligare med extrem missväxt i hela en hel provins på 1600-talet än 1700-talet. Och vi har flera svältkatastrofer på 1600-talet. Men egentligen ska jag säga de ständiga krigen under stormaktstiden då på 1600-talet som Sverige är inblandat i, inklusive då Finland, de har mycket större effekt på samhället än klimatet. Man har ju förmodligen kunnat hantera den här, i alla fall mycket bättre, de här missväxtåren om du inte hade haft så många krig. I och för sig kanske det just 1690-talet har ett många år i sträck och det är faktiskt fredstid då. Det klarade inte att hantera. Men enstaka, de här missväxtåren eller allmänt dåliga jordbruksförhållanden, det fanns sätt att hantera även på den här tiden om du inte satsar allting nästan du har på militära resurser. Vi kan komma ihåg att Sverige under långa perioder närmast ständigt på krigsfot och det äter upp alla resurser och mycket av samhällsinfrastrukturen är uppbyggd för att mobilisera en armé. Nu generaliserar jag, förenklar lite, men man kan säga att om det råder fred och inte hela tiden krig, då brukar man kunna hantera de här missväxtperioderna mycket bättre. Det finns ju faktiskt områden i världen som har en befolkningsökning som är relativt nordliga och också har försämrade växtvillkor. Till exempel efter krig, mycket krig i Japan i början av 1600-talet, men så fort krigen tar slut vänder den demografiska utvecklingen i Japan. Du börjar få ett välstånd och en kraftig befolkningsutveckling, en jordbruksutveckling och allmän samhällsutveckling trots ganska taskiga jordbruksvillkor många år.
Man kan säga att krig är mycket värre än klimatförändringar.
Alltså om de kommer i kombination, klimatförändringar som försämrar försörjningsförmågan. Vissa klimatförändringar kan ju förbättra försörjningsförmågan, men om de försämrar försörjningsförmågan eller orsakar missväxter och du samtidigt har krig eller inre social oro eller något annat som stora sjukdomsepidemier, då blir det ett problem. Normalt sett kan man hantera i ett välfungerande samhälle där det råder fred och som har ett fungerande samhällskitt. Där kan man hantera de här missväxterna eller annat. Det finns hur många exempel på historien som helst. Om det bara är klimatrelaterade missväxter brukar man kunna hantera dem åtminstone upp till flera års missväxt i rad. Men så fort du har då någon annan ytterligare samhällspåfrestning, vad det nu kan vara, det är då de blir ett stort problem. Så att det just är så många kriser på 1600-talet, inte bara i Sverige, i Europa, men på många andra håll i världen, ja, det kallare klimatet med några smällkalla år bidrar till det, men också det faktum att det inget annat århundrade dokumenterat som har så många och långvariga krig som 1600-talet. Det har också olika sjukdomsepidemier, delvis spridda av arméer för övrigt, och kolonialism och annat. Mm.
Men en intressant händelse här tycker jag, det är ju när Karl den tionde marscherar med svenska armén över Lilla och Stora Bält i februari 1658. Och vad jag förstått så, det var inte vanligt att det var så fruset Lilla och Stora Bält att man kunde vandra över med stora arméer, eller?
Det var vanligare på 1600-talet än på andra århundraden.
För då var det kallt.
Men det var inte att vi kunde de flesta år. Mm. Det är väl färre än 10 år tror jag, på 1600-talet som det var möjligt. Mm. Men det andra århundraden är det bara ett par enstaka år på ett helt århundrade. Det var vanligare på 1600-talet. Chansen, eller risken för danskarnas sida att det skulle gå, var avsevärt högre på 1600-talet. Men det har hänt vid andra, jag tror det hände någon sån här 1963 eller någonting, och några gånger 1900-talet också.
Det händer, ja, fortfarande.
Men det är mycket mer sällsynt. Men det var sällsynt då också. Mm. Det var en exceptionell händelse då också.
Men det här fick ju stora konsekvenser. Det är ju därför vi har det i Sverige idag.
Absolut.
Eller vi kanske tar i, men...
Ja, i viss mån. Vi skulle nog kunna tänka oss. Det finns inget som talar för att inte Skåne, Halland, Blekinge fortfarande skulle vara danskt om inte det hade varit fruset. Förmodligen hade man inte kunnat lyckas erövra det. Möjligen man gjort det senare tillfälle, men det tror jag är svårt att tänka sig vara en sån lyckotillfälle för svenska armén. Mm. Att lite tillfället avgör.
Det var ju ganska stora landområden också som Sverige fick.
Ja, det var ju delar av kärnlandet i Danmark. Ja. Själva Skåne var ett av Danmarks riktiga centrala kärnland. Det där gamla Lund var ju gamla ärkebiskopssätet. Det är ju som att förlora, säg, Uppland och Sörmland eller något sånt. Mm. Så är det liksom verkligen, det är inte var inte några avlägsna provinser, utan det var kärnland som gick förlorat i det danska riket.
Mm. Så där ser man verkligen att klimatet ändå spelar en roll, ja, i de vanliga
och
historiska händelserna.
Det kan man säga att det var en extremhändelse då, extrem kall vinter, som hade en större chans eller risk, hur man ser då, inträffa under 1600-talet och andra århundraden. Men även då, som sagt, var det sällsynt, så det var en liten, för svenskarna lycklig omständighet och för danskarna olycklig. Men grunden var ju inte klimatrelaterat, att det var svenskarna som vann kampen, utan det var helt enkelt att den danska armén var mer ålderdomlig, hela den danska statsapparaten var mindre effektiv, den danska skattebasen den var minst lika god, men skatteuttaget var mer primitivt och decentraliserat. Danmark var inte en lika effektiv stat. Sverige hade blivit en effektiv militärstat.
Mm. Så återigen så ser vi att klimatet är egentligen bara en av många
faktorer. Det är
bara en
av många faktorer. Om Danmark hade varit lika centraliserat, lika effektiv skatteuppbörd, lika utvecklad armé, då hade man kunnat haft alla förutsättningar att besegra svenskarna. Nu var Danmark relativt svagt och politiskt förhållandevis decentraliserat jämfört med Sverige, vilket då gjorde, när man väl kunde gå över med armén över isen, att man kunde ha en ganska lätt promenadseger.
Mm. Om vi ska, för att knyta ihop här resonemanget lite, så tänkte jag att vi hoppar ända fram till den moderna värmeperioden som börjar 1900. Och då pratar vi inte om det här som har skett de senaste decennierna på grund av klimatgaser. Är det för tidigt idag att se några historiska konsekvenser av att vi får det mycket varmare under den här perioden?
Under det tidiga 1900-talet är det ju inte några, kan säga, första halvan av 1900-talet eller egentligen fram till 1980-talet några direkta dramatiska förändringar. Det man kan se är att till exempel går mot torrare tider i västra centrala USA. Och det är första exemplet på dustbollen på 1930-talet. Och det stämmer med utvecklingen det brukar vara i en varmare värld. Och du ser ju också en avsevärd uppvärmning i Arktis redan då på första halvan 1900-talet.
Och det har inte med klimatgaser att göra?
Nej, huvudsakligen. Det kan ha spelat en viss roll för uppvärmning, men huvudsakligen kan inte förklaras genom växthusgaser ännu. Utan det här är en period av färre stora vulkanutbrott som kyler ner klimatet, väldigt få eller inga. Och då går också upp till en högre solaktivitet än du har haft tidigare. Vid mitten av 1900-talet är du tillbaka på den relativt höga solaktiviteten du hade under medeltida värmeperioden, eller romerska värmeperioden. Vi har samma höga solaktivitet fortfarande. Det som ibland inte lyfts fram när man skyller på eller även hänvisar till att den moderna uppvärmningen skulle bero på endast solaktivitet, eller huvudsakligen att vi har haft samma solaktivitet ungefär sedan mitten av 1900-talet, inte högre än idag. Den är på en hög nivå, men den kan mycket osannolikt förklara de sista årtiondens uppvärmning, för den har inte ökat, den är bara på samma nivå. Och vi kan säga att genomsnittstemperaturen under den medeltida värmeperioden och genomsnittstemperaturen på jorden säg under 1940- och 50-talet är ungefär motsvarande i runda slängar. Så du har uppnått då på mitten av 1900-talet en temperatur som har återgått på jorden i sin helhet till den du hade före lilla istiden. Mm. Så den här återhämtningen för lilla istiden är redan kommit.
Men man kan inte se några historiska konsekvenser av den här uppvärmningen?
Den är inte tillräckligt kraftig för det. Man kan ju se att risken för missväxt till exempel på vissa håll i jordbruket minskar, och du ser ökad och torka till exempel i sydvästra USA.
Men det går inte kopplat till kolonialism?
Nej, här är ju alldeles för stora samhällsförändringar och tekniska utvecklingar. Så nästan alla förändringar som sker 1900-talet på jorden beror på samhällsförändringar, alla tekniska innovationer. Klimatet ska jag säga spelar mindre och mindre roll. Från och med egentligen 1700-talet och framåt börjar man mer och mer okänslig för variationer i klimatet på grund av storskalig handel med livsmedel, bättre teknik, bättre uppvärmning. Så egentligen börjar man mer och mer okänslig, samtidigt som befolkningen på stora delar av jorden exploderar under 1900-talet, men det beror ju inte på att klimatet blir lite varmare. Det har ju helt andra orsaker till befolkningsuppgången. Och jag skulle vidstå att även på 2000-talet, man pratar om klimatflyktingar och sånt, men det är, om man börjar titta på det, väldigt svårt att separera från andra orsaker, exempel som etisk-religiösa konflikter, den kraftiga befolkningsökningen i vissa delar av världen och såna här saker. Att vilken roll klimatförändringar hittills skulle spela, det är en annan sak vad som kan hända om 50-100 år med en kraftig global uppvärmning. Vad som har hänt hittills är nog underordnad fortfarande andra faktorer, som till exempel befolkningsökning, inbördeskrig, social oro olika slag, snabb urbanisering, kommersialisering av jordbruk, monokultur i jordbruk etc.
Mm. Men tycker du, när man läser historia och vill förstå historia, bör man alltid ha klimatfaktorn i bakhuvudet när man läser typ om 1600-talet eller 1500-talet eller medeltiden och sånt?
Jag tror att det är en viktig bakgrundsfaktor för just möjligheten att producera livsmedel, vilket var det i grund och botten folk levde på. Framförallt då risken för att det skulle under en generation inträffa flera missväxtår. Den är olika under olika tider. Det skiljer sig naturligtvis vilken världsdel det är, vad du är. Men till exempel att jordbruksvillkoren från mitten av 1500-talet till början av 1700-talet är betydligt värre i större delen av Europa än de är sig på 1000-talet. Det är något man bör ha med sig, och att de är bättre på 1700-talet igen. Det är helt enkelt större risk att det blir hungersnöd på grund av missväxt på slutet av 1500-talet, på 1600-talet än det skulle vara på 1700-talet eller för den delen på, säg, 1000-talet eller 1100-talet.
Mm. Bra. Ja, Fredrik Charpentier Ljungqvist, ett stort tack för att du kom hit idag.
Tack själv för inbjudan, det var mycket trevligt.
Mm, tack.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.